Haninge väst 2. Hammerodde väst 4, Hanö väst 5, Utklippan väst 7. Ölands södra udde och Ölands norra udde båda väst 4. Harstena nordväst 4, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm syd 4. Fårösund syd 3, Gotska Sanden sydväst 3, Landsort sydväst 5. Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna och Söderarm båda sydväst 5. Finska Ute syd 6, Nyhamn sydväst 7, Märket sydväst 8. Örskär sydväst 10, Äggegrund syd 5, Kuggören sydväst 3. Brämen sydväst 5, Lunge syd 9, Skogsudde väst 2, Järnsklubb väst 1, Holmen sydväst 4. Bjureklubb syd 5, Piterönskär sydväst 5, Rödkallen syd 6, Kemifyr sydväst 8 och Storen syd 3 meter per sekund. SMHI tillbaks imorgon 05.55. God kväll!
Dags för Ekot. I jordbävningsdrabbade Myanmar är det i det närmaste fullständig brist på medicinsk utrustning och läkemedel, vilket försvårar hjälpinsatserna enligt FN. Bland annat så saknas traumautrustning, blodersättning och bedövningsmedel. Över 1600 människor har bekräftats döda i Myanmar efter jordbävningen, det uppger landets militärjunta. Och i Myanmar så pågår ju strider mellan militärjuntan och väpnade grupper. Armin är 19 år och gerillasoldat i Tang National Liberation Army. Och han berättar att han är stationerad i den nordöstra delen av landet som inte har drabbats lika hårt av jordbävningen.
My mom called me this afternoon and told me that our five-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
Four people died from the impact.
Fyra personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father ran upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her dad and is crying on the street after witnessing just 3-4 people dying from her.
Armins mamma klarade sig men är skärrad efter att bevittnat fyra människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter Fabian Sigurd. Den amerikanska regeringen kräver i ett brev som har skickats till stora europeiska företag att de måste följa Donald Trumps presidentorder som förbjuder riktlinjer om mångfald, rättvisa och inkludering. Enligt Financial Times, som hänvisar till 3 icke-namngivna källor, så ska brevet ha skickats till bolag som levererar varor och tjänster till den amerikanska staten. Budskapet är att de måste följa presidentorden för att få fortsätta att göra affärer med USA. Sverige nu. Det var stökigt idag i samband med premiärmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Malmö. Och 4 poliser skadades lindrigt, det berättar Tobias Löfström som är kommenderingschef för Stockholms polisens insats kring premiärhelgen.
Det är illa att vi ska behöva lägga så här väldigt mycket resurser på det här, samtidigt som det också är ännu mer illa då att det är poliser som blir skadade.
3 poliserna skadades långt innan avspark när poliser och supportrar drabbade samman på Odenplans pendeltågstation i centrala Stockholm.
Det är en folkmassa då egentligen som kastar knallskott och som klottrar och som beter sig illa. Och i samband med det så blir poliserna angripna. Man ska frihetsberöva en person.
Ytterligare en polis fick lindriga skador efter matchen när polisen hindrade supportrar från att drabba samman. Trots att det inte hör till vanligheterna att högriskmatcher leder till skador bland poliser, säger Tobias Löfström att de inte har brustit i rutinerna på något sätt.
Poliserna där ute har gjort ett väldigt bra jobb.
Och imorgon återstår resten av premiärhelgen med ytterligare ett stormöte i Stockholm när Hammarby tar emot IFK Göteborg. Och även om dagen slutade med brottsrubriceringar så våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman, utöver de fyra lindrigt skadade poliserna, säger Tobias Lövström att polisens uppgift är att bidra till en folkfest under söndagen.
Men vårt sätt att bidra, det är både att vi liksom ska hjälpa de supporterna som tittar på fotboll och som liksom inte stökar, samtidigt som vi måste jobba emot de individer som stökar och bråkar och begår brott.
Polisens kommenderingschef Tobias Lövström intervjuad av Emil Rönnlund. I Nepals huvudstad Kathmandu så dödades 2 personer och 105 greps när tusentals anhängare till Nepals tidigare kung demonstrerade igår. Flera byggnader, däribland kontor som tillhör politiska partier, vandaliserades enligt polisen. Demonstranterna kräver att landets tidigare status som hinduisk stat ska återinrättas. Vädret nu, imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland samt i ostligaste Svealand så blir det mest uppehåll. Även i Norrland så blir det mulet eller mulnande och lokalt byar av regn eller snö. Det blir mellan 2 och 8 grader imorgon i fjällen samt längst i norr 0 till 5 minus. Med det slutar Ekot. Jag heter Tina Flodin. Önskar en trevlig kväll.
P1 Sveriges Radio.
Det ska handla om pensioner om en halvtimme här i kanalen. Och nu 5 minuter över 10 om en av våra grundsåser.
Den vita såsen, den totalt olyxiga såsen, såsen utan status. Men den har ett fint namn, bechamel. Det här är meny, jag heter Thomas Tengby och idag ska vi återupprätta bechamelsåsens heder.
Tankarna hos den moderna människan idag går inte till bechamel om man vill liksom blöta upp eller ha någon sås på tallriken, utan då är det mer så här, ska vi ha någon mayo, kanske någon vinsås eller något sånt där.
Den är lite för simpel.
Ja, och det är just därför så är det ju så bra, man behöver inte ens ha grädde hemma, utan har man bara lite mjölk så har man oftast någon klicksmör och någon vetemjöl längst bak i skafferiet liksom. Då kan man få till någonting som blir mer en klassisk fransk måltid.
Mm. Bechamel, en av de 5 grundsåserna, modersåserna som lärs ut på kockutbildningar. En byggsten i matlagningen, den behövs. Men ingen basunerar ut att de ska servera en bechamelsås.
När lagade du en bechamel senast?
Det var faktiskt inte så länge sedan. Man tänker ju inte på det där med grundsåserna som det kallades när man gick i restaurangskola för 100 år sedan. Men man fick ju lära sig alla grundsåserna och det är ju bechamelen en av dem. Och det är ju en vit grundsås som egentligen, den är väldigt enkel och man har oftast råvarorna hemma. Sen gäller det att göra det enkla jävligt gott också och då får man ju lära sig hur man ska göra det.
Det här är Stefan Karlsson. Han fick sin första stjärna i Michelinguiden för 25 år sedan. Årets kock 2012 och ligger bakom en handfull olika restauranger i Göteborg. Bland annat enstjärniga SK Mat och Människor, där vi träffar honom. Det är inte varje dag man får en mästerkock att berätta om sin senaste bechamelsås.
Vad gjorde du för någonting då senast du lagade bechamel?
Det var faktiskt stuvad vitkål. Vilket man ofta använder en bechamelsås till, det är ju att sätta en konsistens på någonting. Så att det är ju en klassisk fransk grundsås som man kan använda till mycket. Och det är väl det som är så häftigt med traditionen, att allting förnyas ju hela tiden. Så att jag lovar, idag kan man säkert hitta 100 000 nya användningsord för en bechamelsås om man vet hur man gör den. Det är ju majonnäs, är också en grundsås. Jag menar, det finns ju idag, så gör man ju shiratsa-majonnäser och wasabi-majonnäser och soja-majonnäser och allt möjligt. Men det utgår ju från den här otroligt klassiska grundsåsen, vilket bechamelen då är.
Men då känns ju ändå så här mayo lite mer trendig och lite mer het. Lite mer status än bechamel.
Ja, fast de är lika gamla alltså. Det beror på lite vad vi gör med den. Nu kanske inte bechamel ligger helt rätt i tiden med tanke på hur mycket allergier och grejer det finns idag. Laktos och gluten och allt vad det är. Men kan man grunden till den riktiga så kan man ju ersätta gluten med en annan stärkelse så man får bort det. Och du kan ju använda laktosfria produkter eller mjölkfria produkter också. Men klassiken är ju bara smör, mjöl och mjölk. Salt, peppar. Och så fanns det några tokfransar som rev i lite muskot också. Mm. Men där är grunden liksom.
Har du något tricks för att den ska bli riktigt bra?
Man gör ju en beurre monté som det kallas då i franska köket. Det är ju alltså själva redningen. Det är det som gör att mjölken tjocknar när den blir upphettad. Och där tycker jag det är viktigt att man inte har för hög värme när man smälter. För det man gör är att ha en liten kastrull som är lämpad för att göra såsen i. Då lägger man i smöret först och låter det smälta. Sen ska det börja bubbla lite. Sen går man i med mjölet. Och där kan jag tycka att vissa har lite för bråttom ibland. Det får inte vara för hög temperatur så att det tar färg. Det får inte vara för låg temperatur för då drar det inte ur stärkelsen. Och så ska man röra det och låta det dra ur och liksom jobba lite.
Blir det någon smak på mjölet där, skulle du säga, i stekningen?
Förmodligen har det både med konsistensen och smaken att göra också. Man vill liksom dra ur stärkelsen i det. Och smöret ska ju inte få färg, så vi ska inte få den här brynta smaken. För då färgar ju dessutom, då är det ingen bechamel längre. Det ska ju vara kritvit. Så att man får hitta rätt där och stå och vispa med en ballongvisp ska det vara. Och sen går man på med lite mjölk i taget. Så man hela tiden vispar när man häller i mjölken så att du får den slät. Så du får bort mjölkklumpar så att de löser sig hela tiden sakta och fint. Och inte för högt kokande igen då för att sätta det sig. Men så får man spä på lite till så man får den här konsistensen man vill ha. Till exempel om man stuvar potatis så behöver det inte vara så tjock. För det finns lite stärkelse i potatisen kvar som också gör att den tjocknar. Sen är jag också den gamla skolan. Alla unga kockarna här på SK retar mig för det. För jag använder vitpeppar. Det gör man inte när man är ung kock. Utan det ska vara svartpeppar. Men jag skulle inte vilja se någon dra svartpeppar i en bechamel. Då blir jag inte glad. Men jag har min egen vitpeppar kvar här på SK som alltid kommer fram när jag jobbar. Så
jag... Ja, de spelar lite i samma liga faktiskt, bechamel och vitpeppar. Alltså ja. Det här att vad som används och vad som idag, vad som är modernt. Ja. Liksom.
Så att, ja, men det är lite vart det drar så att säga. Men det kommer ju tillbaka förr eller senare. Man går ju tillbaka till sina rötter. Och...
Som tur är har Stefan Karlsson aldrig sett mig göra bechamel. Jag använder svartpeppar och muskotnöt. Fast då gör jag förstås en italiensk bechamel, en riktigt tjock bechamelsås med mycket smör, mycket mjöl och inte så mycket mjölk. 50 gram smör och sen så är det 40 gram mjöl.
Ska vi se här vad vi sätter på här då, svalte smöret. Nu gör vi alltså en sån här supertjock bechamel, som du gör när då?
Som jag gör när jag gör lasagne eller någon pasta gratäng.
Det är liksom inte äggsåsen till fisken vi gör nu utan...
Nej. Tjock bechamel.
Så 50 gram smör.
40 gram mjöl. Och sen så 60 deciliter mjölk.
Ja. Nu gör jag den här bechamelen och Thomas berättar hur jag ska göra. Så det är lite nervöst. Du hade med en speciell panna här också. Kastrull.
Ja, men den är jättebra att göra såser och så, för det bränner inte i botten.
Mm. Men vad är det den heter? Den heter ju...
En sautös.
Sautös, just det. Men nu har jag fått lära mig att man inte ska bryna smöret på något sätt. Man ska vara lite försiktig och inte bryna mjölet heller, för då får man ju ingen vit sås riktigt, utan då blir den lite...
Nej, den ska inte få färg, men däremot kör det lite grann...
Mjölet, ja.
Ja, så att det får koka ihop lite grann så.
Nu rör jag runt mjölet med smöret och steker det lite försiktigt.
Ja, det är ju bra att mjölet får liksom värmas upp lite grann. För då behöver vi inte koka lika länge sen.
Nej, precis. Man får ut de här... Ja, men det kommer igång. Mm. Det luktar mjöl.
Mm. Ska vi se mjölken här. Och då ska man ta mjölken lite åt gången liksom.
Mm.
Både fransmännen och italienarna säger sig ha hittat på bechamelsåsen. Italienarna säger att det var Katarina av Medicis kockar som uppfann såsen i Toscana på 1500-talet och att hon sen tog den till Frankrike när hon blev drottning där. Den såsen ska ha kallats salsa colla och colla betyder lim eller klister.
En bechamel är ju lite klistrig. Men det är inte ens säkert att Katarina av Medici hade med sig några italienska kockar till Frankrike. Och begreppet salsa colla tycks inte ha använts före 1800-talet. I Italien har såsen senare kallats balsamella, ungefär som balsam. Och idag säger man bechamella. Den här mängden, det är ganska lagom om man gör en lasagne typ. Eller cannelloni. Och då ska det i typ sjuda i 5 minuter ungefär.
Det är för också att få bort den mjölsmaken liksom.
Mm-hmm.
Det är också bra att få det här måttet tycker jag på så här, hur mycket behöver jag göra när jag gör en lasagne. Jag tycker ofta det är liksom inte helt lätt alltid att komma fram till. Jag gör oftast lite för lite. Så. Det känns bra att hålla sig till det. 60 cl mjölk.
Fördelen med den här såsen är att den flyter inte ut när man lägger den, om man gör lasagne då. Det lägger sig i det lagret men rinner inte ner och lägger sig under. Och det gör att du får en lasagne som blir precis lagom mycket fuktig. Och inte en lasagne som badar, allting badar i en lös bechamel.
Men är det inte så om man har, alltså om man har färska lasagneplattor så kokar man dem lite först och så lägger man ihop lasagnen. Mm. De suger ju inte lika mycket. Jag tänker om man har hårda. Ja, det är inte svårare då med en sån här fast bechamel.
Nej, jag tycker det räcker med den fukt som finns där och som finns i om du har en typ en köttfärssås eller någonting också.
Mm.
Så räcker det. Den är mycket lättare att portionera ut. Och gör du cannelloni, såna här rullar med ricotta och spinat i till exempel. Så på samma sätt lägger man bara lite sån här bechamel i botten och så lägger man rullarna på. Och så lägger man på en fast tomatsås som på samma sätt inte rinner ut och lägger sig i botten på formen man ska ställa in i ugnen. Utan ligger kvar ovanpå. Och så lägger du ovanpå det en sån här fast bechamelsås som också ligger kvar. Men när man går in i ugnen sen så då kommer de att trilla ner runt kanten och lägga sig runt och sådär.
Mm.
Så du, istället för att man badar allting i sås så
täcker
det lite grann automatiskt när man kör in i ugnen. Och så låter jag den koka i 5 minuter och sen smaksätter med salt och peppar.
Mm.
Egentligen gör jag den med muskotnöt då som jag river. Men nu är det inte muskot i de här som vi ska testa så att då kanske inte vi ska ha i muskot.
Jag tror att det är lite delat huruvida folk tycker man ska ha muskot i bechamel eller inte faktiskt. Ute på...
Muskot är en sån krydda som den ska egentligen inte märkas.
Nej.
Du ska inte känna den men den är ungefär som lagerblad. Att man har oftast i så lite så att det nästan inte märks.
Men det kanske ändå märks om den är borta.
Ja, kan jag tycka.
Mm.
Ofta har man ju det muskot ihop med spenat till exempel.
Precis.
Det första tryckta receptet publicerades 1651. Boken heter Le Cuisinier François, författad av kocken François Pierre de la Varenne. Såsen är en utveckling av en äldre sås där det var grädde istället för mjölk. Namnet bechamel har den efter markisen Louis de Béchamel som var ståthållare hos kung Ludvig den 14. Att hans namn hamnade på såsen var väl helt enkelt lite fjäsk för fine herrn.
Kanske att jag har berättat det här någon gång nu, men mitt barndomsminne av bechamel, det min mamma gjorde det. Vi hade det till mycket, ja men till fisk och allt möjligt. Och hon gjorde alltid en topprädd bechamel. Kanske för att det skulle vara nyttigare, inte så mycket smör.
Skulle vara mindre fett
eller? Ja. Mm. Eller så var det så, man kan ju göra en toppredning, man kan göra en bottenredning. Hon kanske hade lärt sig det och kände sig trygg med en toppredning. Men det smakar ju, alltså första gången jag åt en riktig bechamel som är gjord på det här med smör och mjöl som steks först, ganska mycket smör. Alltså det var ju en helt annan sås. Och jag var alltså, jag tror att jag var 30 plus när jag åt det. Då fattade jag grejen liksom att oj, bechamel smakar ändå någonting.
Ja.
För det var ju liksom, den som min mamma gjorde var ju mjöl, lättmjölk och eventuellt lite buljongtärning i.
Ja, då är du väldigt långt ifrån en bechamel.
Ja.
Den är ju väldigt enkel men just därför kanske man älskar den extra mycket när man gör den för att...
För att den ska bli god.
Ja.
Och jag menar, smöret kommer ju smaka nu. Det kommer ju finnas lite sälta här i. Mm. Och så den söta mjölken och så den här lite smak av lite försiktigt stekt mjöl.
Mm.
För jag menar, det var ju också rått mjöl i den där som barndomsbechamellen.
Som inte fick kokas mycket.
Nej, precis, som inte riktigt fick steka med sådär. Det blir ju ändå lite ton av något
Så, nu har den gått i 5 minuter. Mm. Bechamelsåsen är en av de 5 franska grundsåserna, eller modersåserna. De 5 såserna är bechamel, velouté, espagnol, tomatsås och hollandaise. Velouté är som en bechamel, men istället för mjölk så har man en ljus buljong. Kött, fisk eller grönsaksbuljong. Velouté räknas också som en vit sås. Espagnol är namnet på den bruna grundsåsen. Namnet kommer från att spanjorerna förde tomatpurén till fransmännen. Här ska smör och mjöl brynas så att mjölet mörknar och det blir en så kallad mörk ro med nötigare smak. Mjöl som fräses i fett kallas för ro. I espagnol eller brunsås har man också tomatpuré, mirepoix, det vill säga finhackad lök, morot och stjälkselleri, och en mörk köttbuljong. Sauce tomate, tomatsåsen, görs på lök, morot och selleri, grisfett, tomater och mjöl, eller utan mjöl, för det kan räcka med tomaterna för att ge rätt konsistens. I hollandaise så skapas konsistensen med en emulsion av smält klarat smör och ägggula, smaksatt med saft från citron och salt. Från de 5 modersåserna har sedan skapats en massa olika systersåser. Har man ost i bechamel så blir det till exempel en monnaisesås. I Grekland har man ägg i bechamelen till moussaka. Béarnaise är en hollandaise med lite dragon bland annat. Och choron är en béarnaise med tomatpuré. Det finns mängder med andra systersåser. Ja, det finns en kall grundsås också. Majonnäs. Nu har vår italienska bechamel sjudit till sin rätta tjocka konsistens. Nu kommer det svåra. Kryddningen. Men då är det egentligen salt och peppar.
Mm.
Traditionellt är det ju vitpeppar.
Mm.
Men jag brukar köra svartpeppar.
Det var dödsstraff på det, enligt Stefan Karlsson.
Ja, men det är ju dödsstraff på det för att det blir lite fulare. För vitpepparen syns ju inte när man har i den. Men jag tycker att svartpepparen är lite mildare i smak.
Alltså på ett annat sätt. Jag tycker den är starkare på ett sätt. Men jag tycker att vitpeppar kan ha en mer genomträngande ton.
Lite vassare smak och den här svartpepparen är lite blommigare. Liksom.
Mm, precis. Hur tycker du att det är att krydda en bechamel?
Men det här tycker jag är ganska svårt. Det tar ett tag innan smakerna går ut så att du får ta nog mer salt, tror jag.
Men jag blir så nervös nu när du säger att det är så svårt och så. Jag vill faktiskt smaka på den först.
Ja. Nej, men det är så lätt att när man kryddar en sån här mild, extremt mild sås, alltså att göra en pepparsås, det är ju lättare på sätt och vis för att det är lite grövre smaker. Men den är ju så mild så man tar i salt och så får man vispa runt och låta smakerna lägga sig lite grann.
Mm. Men man kände ju ändå att smöret gör något. Jag har ju märkt det ibland när man gör gröt. Havregrynsgröt, rågröt. Så brukar jag äta först själv. Liksom. Sen äter barnen. Jag tycker det är gott när den smakar salt. Liksom, så då saltar jag på. Och så tar jag gröten och så börjar äta. Och sen så har den, när den står till sig, så smakar den mer salt. Så mina stackars barn får alltid mycket saltare gröt.
Ja, men så är det. Och så kommer det bli här också. Mm. Men jag tycker nog att det ska vara mer salt här.
Ja, vi tar lite till. Så. Nu smakar jag en till. Men den smakar fett och gott.
Mm. Mm. Och den ser ut liksom som en vaniljsås nästan i konsistensen.
Mm. Vill du smaka nu då? Vill du ha mer peppar?
Ja,
det smakar inte så mycket.
Mer salt också.
Ja, den
här är lite söt nu liksom. Mm. Så det är mjölken.
Men nu är vi ändå nära så nu ska vi nog vara lite försiktiga. Den är ju lite klistrig, bechamel.
Mm.
Det kan jag ha lite svårt för ibland.
Den här är ju den tjocka bechamelen och så. Den ska du ju liksom inte hälla på tallriken. Då ser det ju inte så läcker ut. Utan det här är ju en sås som ska vara i typ gratänger och så.
Men nu har den verkligen tjockat på sig. Så. Nu kanske den ska stå pyttelite.
Nu känner man det kommer pepparn också. Snart ska vi jämföra vår bechamel med tre köpta såser som också är gjorda för att användas i till exempel en lasagne. Men vi är inte riktigt klara med kocken Stefan Karlsson på restaurang SK Mat och Människor i Göteborg.
Du sa ju till mig på telefon att ni använder den ibland för rester, att ta vara på rester.
Just nu på menyn så har vi en sotad kål som vi smaksätter med en gelé gjort med agar och lavendel och lite citron, grillad citron. Och då lägger vi faktiskt kålet direkt på plattan, på spisplattan. Då har vi ju inte induktion när vi gör det, så att den blir svart sotad. Och sen så vänder vi upp den med den här vinäger, syrliga gelé med lavendelsmak. Och sen serverar vi det till ett lamm. Och då kan man inte använda mitten på spetskålen för att den är lite för kraftig i bladen, så den går inte sota på det sättet. Och då till personalmat så händer det att det blir hjärtat från spetskålen stuvad i bechamel. Så att det är ju ett sätt att ta vara på saker och ting, att du kan vända upp det i bechamelen, för att den ger ju konsistensen. Och det är väl lite det som vi gjorde med stuvningarna och potatis och allting. Det var ju också en resthantering egentligen. Att man tog vara på den kalla kokta potatisen, vände upp den i en krämig sås, så får du någonting nytt gott av det. Nere på vårt collage så använder vi ju bechamelen i en klassisk toast, en croque monsieur. Och där är det bara för att få krämigheten som ska vara den här mot det här krispiga brödet som är då briochen som är grillad eller rostad. Och så får du den här krämigheten från bechamelen och då är det ganska mycket ost i också.
Jag tänker att många ändå skulle ta till, ja men jag behöver något lite krämigt, om jag tar en majonnäsbaserad sås eller någonting. Det känns ganska långt steg att gå till en bechamel idag. Alltså den känns lite grann ur tiden, eller?
Jo, men den har blivit så. Det är ju, får man säga, ganska bonnig mat. Man använder den oftast i stuvningar. Jag menar, när man var liten och farmor gjorde stuvade morötter, då fanns man en bechamel i den.
Fast det stuvade blomkål och omelett, det gillade jag.
Det gör jag hemma ibland. Stuvade blomkål är ju skitgott. Ja. Det som du säger, det känns ju inte som den ligger i tiden. Men det är klart som fasen att den går att utvecklas och förändra och anpassa till dagens matlagning också.
Kom du på något?
Nej, men testa och använda blendermixen, att smaksätta den eller färga den eller med ört eller vad som helst. Det kan vara rätt intressant. Och sen så behöver man ju kanske inte alltid använda bara mjölken. Man kan använda andra saker som ger vätskan. Så att nej, jag är inte där än, men jag ska börja testa.
Ja, men jag såg, det var på någon meny, om du vet, någon bräserad sallad av något slag. Ja. Så tänkte jag så här, det här krispiga där, kanske man skulle ha en bechamel. Ja. Alltså att man faktiskt vågar ta in den igen.
Men det är ju ganska intressant, för jag menar, vi äter ju mycket mer grönsaksrätter idag. Mm. Att baka en blomkål i klyftor i ugnen med lite olivolja, salt och peppar och så låta den bli krispig i bladen och sen lägga den på tallriken och dra på en liten bechamel och så riva en massa parmesanost. Det finns många ställen. Ja. Jag menar, lasagne hade ju inte funnits om inte bechamel hade funnits. Det tänker man ju inte på, men där är ju bechamelen en viktig del.
Ja, men det känns som att den får vara en liten kompis i någonting annat, men inte huvudrollen. Det är ju samma som moussaka, är väl också lite bechamelaktigt.
Jo, men det är ju det. Och det är ju för att den ger så härlig konsistens.
Men nu sitter vi på en av de här lite finare krogarna som har avsmakningsmeny och sådär. Skulle du kunna tänka dig att en bechamel får finnas med i någon rätt som huvudroll liksom?
Kanske inte som vit sås, men vi har använt det här också. Men oftast konsistensgivare till någonting annat då. Så att, jag är nog inte framme. Jag menar, nu när vita sparrisen kommer, man kanske skulle kunna hitta något sätt där. Normalt sett så gör man ju oftast en beurre blanc, en smörsås eller något annat som är ganska fett. Det kanske man skulle kunna göra en bechamel som man mixar upp lite med mixerstaven så den blir lite fluffig och god. Man kanske kan göra den ljusgrön med hjälp av gräslök, vilket är väldigt gott i sparris. Du har den här lilla smörtonen i.
Citronskal
kan man absolut ha i, det tycker jag. Något som jag tycker är gott också både för konsistensen men även för smaken, det är att man tar vara på det gamla vita brödet, plockar ner det och så smörsteker det så det blir lite crunchy att lägga på toppen. Kanske lite stenbitsrom, det var lite kul, vi fick våra första 80 kilo stenbitsrom idag som vi ska salta in idag, så att det kan jag tänka mig kan vara väldigt gott på. Istället för att göra den här mer klassiska hollandaisen eller beurre blanc då, som är lite fetare. Du får ju samma konsistens och allting.
Den lägger sig också väldigt fint, alltså istället för en gräddsås, den lägger sig lite fint om man gör det lite tråkigt.
Det är ju mjölet som gör den här speciella konsistensen. Du har väckt många tankar när du ringde och frågade om jag kunde tänka till på bechamelen, så att det är fortfarande bara tankar, de har inte testat den. Men det kanske dyker upp här snart på menyn.
Hörde du förresten vad Stefan Karlsson sa för en stund sen? På på en av hans krogar, Collage, som är inspirerad av franska bistroer, där finns faktiskt bechamel på menyn. En klassisk croque monsieur med bechamelsås, dijonsenap, jambon blanc och gruyère, det vill säga skinka, ost och senap mellan två brödskivor och tjock bechamelsås på toppen och så in i ugnen. Det är inte var dag man ser bechamelsås på menyn. Är detta början på ett paradigmskifte? Dags att provsmaka bechamelsåser. Tre stycken köpta bechamelsåser och en hemmagjord.
Mm. Och vi har hällt upp dem i små glas. Så att alla liksom står ser likadana ut kan man säga. Men det är ändå stor skillnad på dem i färg.
Verkligen.
En är ju väldigt gul. Väldigt lik vaniljsås som när man köper. Aha. Den har små prickar i sig också. Och en, den är nästan lite åt det liksom, brungul-orange-aktigt.
Ja, verkligen. Alla de köpta, eller framförallt de här två kylförvarade, de var ju väldigt lika en färdig vaniljsås när man hällde ut dem ur förpackningen.
Och vi har ju värmt upp dem lite grann också. Sen har vi en som är kritvit.
Verkligen kritvit.
Och sen har vi en som är lite mer ljusgulvit. Och våran är ju också kritvit.
Ja.
Med några svarta små prickar som var svartpeppar då.
Ja.
Men jag vet ju då i de här att vissa av de här innehåller buljong. Dolmio, så är det då vatten, solrosolja, modifierad majsstärkelse, smörfett, socker, palmfett, laktos i form av mjölk, buljongpulver, socker, aromämnen, jästextrakt, torkad glukossirap, salt, kokosfett, lite rökarom, mjölkproteiner, surhetsreglerande medel, mjölksyra, stabiliseringsmedel, santangummi, antioxidationsmedel då, rosmarinextrakt. Där var det slut.
Mm. Inte riktigt det man kör hemma. De hade inte råd med smör.
Och inte riktigt vetemjöl heller, va?
Nej.
Det var modifierad majsstärkelse. Om vi tar knorren.
Som är färsk sås.
I kylen. Och då har de lite mindre grejer. Då är det mjölk, modifierad stärkelse. Mjölkprotein, grädde, salt, förtjockningsmedel. Och naturlig arom. Men där stod det ju inte buljong då. I den. Och sen har vi keldasåsen också kyld. Den innehåller mjölk, grädde, grönsaksbuljong och den innehåller vatten, salt, lök, palsternacka, socker, morot, tomat, lipsticka, paprika, savojkål, purjolök, lagerblad, timjan, cayennepeppar. Och så modifierad stärkelse, mjölkprotein och salt. Så det ser man ju då, det var ju den som var lite gul där.
Ja.
Mm, så den innehåller buljong. Och även den första som är lite gul innehåller buljong, men inte knorren. Och här är våran som då innehåller smör, vetemjöl, mjölk. Salt, lite svartpeppar.
Det är ju intressant att ingen av de här innehåller det.
Nej, precis. Ska vi...
Vi smakar.
Ja. Ska vi, den som är mest lik våran, de kanske vi ska vara lite... Ska vi börja med dem?
Ja, de som är vita.
Ja. Då kan du ta knorren. Tydlig smak av vitpeppar.
Mm, verkligen mycket. Den är lite fadd sådär, men den är väl okej.
Mm.
Ganska salt.
Ja, men det är ju, man skulle inte så här reagera på den.
Nej.
Den var jättekonstig. Testa våran. Och den är ju så smörig och god.
Mm.
Mildare.
Är len i munnen.
Mm, den är len i munnen, ja. Man känner faktiskt vetemjöl lite mer än i den andra. Mm. Men jag tycker ändå de var
ganska lika.
Mm. Ja. Ska vi ta den som var på burk framme vid den torra pastan?
Mm. En hel konserv då.
Mm. Lite ljusgul.
Oj!
Hoho!
Det var sur den var.
Det var vilken intressant upplevelse. Jag tycker den smakar svamp.
Det är ju inte en bechamelsås.
Men den är sötsur.
Ja, smakar ju jättemycket buljong.
Och socker och syra. Men då tar vi keldan som också är kyld då. Och den är den gulaste. Och,
den ser ju konstig ut. Den ser ju inte ut som en bechamel.
Nej, precis. Bara det för bechamel. Det är ju ganska viktigt att den är vit, tänker jag. Den innehöll ju också då buljong.
Och är lite lösare.
Mm. Godare. Men smakar jättemycket buljong. Jättemycket sån här... heter det selleri eller den här lipstickan.
Mm, mm.
Om man gör en bechamel utan smör så smakar den inte så gott. Alltså måste man i buljong. Det är ju faktiskt så jag är uppvuxen.
Ja.
Men våra var ju godast. Dadada. Och sen fanns ju en som var helt okej.
Ja.
Och det intressanta är ju att det är faktiskt skillnad på dem. Så kolla Vill du ha med buljong, vill inte ha med buljong. Det är väldigt viktigt.
Det är inte samma sås liksom.
Och en var ju faktiskt äcklig.
Ja, det får man nog säga.
Det är sällan jag känner så när jag smakar på saker.
Det är en intressant sås faktiskt, bechamelen, för den har ingen status alls egentligen. Men den är ändå en av grundsåserna, och när jag gör den då så märker jag att den är känslig. Man får inte slarva. Det ska vara rätt mängder för att du ska få den rätta tjockleken, och sen så att smaksätta den, och då har jag också lite muskot i. Så man får vara försiktig med smaksättningen och låta det i med lite salt, i med lite peppar, i med lite muskot, rör om, låt det verka någon minut.
Smaka av sen.
Smaka av och gå på igen så att du hittar. För det finns ju från början då en sötma ifrån mjölken till exempel. Just för att den är så enkel och smakar så lite så är den lite svår.
Jag blev sugen när vi började prata om bechamel att använda den lite mer i andra sammanhang. Mm. Alltså att leka med bechamel, alternativt att demontera en bechamel. Om man gör en fisk och så ska man ha en äggsås. Så kan man göra en lite tjockare bechamel som man sprider ut först och sen fisken på. Och sen kan man ha lite hackat ägg liksom uppe på och lite goda grejer. Alltså man kan ju ändå leka lite med den på ett kul sätt, modernisera den.
Recept på den tjocka bechamelsåsen och en god pastagratäng hittar du på vår hemsida. Det här programmet gjordes av Nina Frångeborn och mig, Thomas Tengby, och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det ska handla om pensioner nu, och Hanna Malmodin och Ekonomi Ekot Extra konstaterar att det finns vinnare och förlorare.
Yngre generationer är då förlorare i pensionssystemet, och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen nästa år.
Det känns tråkigt.
Det är klart, det optimala hade väl varit att gå i pension om man är 50, men det kommer ju inte gå ihop sig.
Hur länge måste man jobba, och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller pensionen? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Tullar och Trump är något vi pratat om ganska ofta på sistone i det här programmet. Och häromdagen trappades handelskonflikten upp ytterligare när Trump berättade att han inför extra tullar på bilar.
What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States.
Det blir alltså 25% tullar på bilar som är tillverkade utanför USA med start nästa vecka. Och nu syns också effekterna av alla de här utspelen som kommit även bland svenska fondsparare som väljer bort sina tidigare favoriter, USA-fonderna.
Och där har vi sett ett trendbrott, får jag väl säga. Nu har vi bara en månad statistik på det. Men om vi tittar på statistiken för februari så ser vi att det, till skillnad från tidigare när det var inflöde, så var det relativt stora utflöden från just USA-fonder. Det var i storleksordningen 14 miljarder som togs ut då netto ur den fondkategorin.
Säger Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Och istället så har spararna valt att sätta in sina pengar i framförallt Sverigefonder.
Det kan nog delvis ha att göra med att en del sparare viktar om i sina portföljer, kanske plockar hem lite vinster man har gjort. Men sen tror jag självklart också att det har att göra med den politiska oron som vi ser utspelar sig i den amerikanska politiken just nu.
Mats Wester, du är journalist och pensionsexpert och har tidigare varit chefredaktör för en privatekonomitidning, men även jobbat på Länsförsäkringar många år. Ja. Är du förvånad över att spararna reagerar så här?
Nej, inte alls förvånad. För det första så är det ju som Fredrik säger att USA-fonder har ju gått väldigt bra. Så det finns ju de som tar hem vinster och liksom ser det här som en del i normal förvaltning. Men det, jag tror också att väldigt många är både förvånade och förbannade över hur man ser på Europa, och då kanske man inte vill ha sina pengar placerade i USA. Så det, jag tror att det har en stor påverkan där.
Mm. På tal då om fondsparare som byter fonder, så är det många som byter fonder just nu utan att de själva har valt det. Och då handlar det om PPM-fonder. De flesta har sina premiepensionspengar placerade i den så kallade Soffliggarfonden, sjunde AP-fonden. Men det är också många som gjort egna fondval. Och under den senaste tiden har flera hundratusen av dem som gjort ett eget fondval fått ett brev från Pensionsmyndigheten om att deras fonder byts ut.
Ja, men det är ungefär 270 000 personer som har fått brev hem om det här. Där står det att den fond man har inte har kommit med i den här upphandlingen, och då blir man erbjuden en likvärdig fond i samma kategori.
säger Monica Zettervall som är expert på Pensionsmyndigheten. Och bakgrunden är att staten just nu genomför en enorm upphandling som vi hörde kring vilka fonder som spararna ska få välja mellan framöver. Och de som valt en fond som inte längre får vara kvar får alltså ett brev där det står att de själva kan välja en annan godkänd fond inom 10 dagar, men annars så flyttas deras pengar automatiskt.
Vi har väldigt få reaktioner, det är väldigt få som har gjort några egna val, utan man litar väl helt enkelt på det här förslaget då som vi skickar ut, att det blir bra så att säga.
Men är du förvånad att det inte har blivit fler reaktioner?
Nej, det är jag faktiskt inte. Vi tror kanske att det blir, när de här större upphandlingarna görs under höst och vinter 2025, vilket är Sverigefonder och globala fonder, då förväntar vi oss kanske en något ökad aktivitet.
Mats, det här är ju som sagt en enorm upphandling. Vad är det som händer?
Ja, man går ju igenom hela fondutbudet och jag tror att när man startade så var det runt 450 fonder. Och totalt handlar det någonstans mellan 2500 och 3000 miljarder, så det är en väldigt stor upphandling. Och det finns 45 kategorier och man kanske hittills har gjort en handfull eller så. Så att det kommer ju bli en total omgörning av fondsortimentet helt enkelt.
Mm.
Massor av fonder kommer att kastas ut och kanske några nya kommer in.
Och så det är ganska många sparare också då som berörs av det här?
Väldigt många, väldigt, väldigt många. Och jag tror att de flesta har nog inte öppnat kuvertet som kom från Pensionsmyndigheten om att de har fått sin fond, eller fått en ny fond så att säga.
Nej, vi kan höra vad Erik säger.
Det känns som att jag får brev från olika pensions, liksom, ja, något nytt företag som bara, här sparar vi lite. Så jag ärligt talat har jag inte riktigt koll på liksom var alla mina pengar hamnar.
Säger alltså Erik som hoppat runt mellan olika anställningar och arbetsgivare och är lite osäker på om han är en av dem som har fått brev från Pensionsmyndigheten.
Det är kanske ett av alla de där breven som jag inte har koll på då. För det har jag faktiskt inte hängt med i.
Så vad tänker du kring det här då, att det inte är så många som har reagerat på de här breven?
Ja, men jag tror att det är många som jag har gjort som Erik. Att man, är det någonting kopplat till pension så finns det en väldigt stor sannolikhet att man inte ens öppnar kuvertet.
Hur stor sannolikhet?
Ja, alltså tittar man i de här så skulle jag säga att när det gäller tjänstepension och information från Pensionsmyndigheten, 70-80% uppläser inte informationen.
Vad tänker du kring det då? Är det förvånande?
Nej, ja. På ett sätt är det ju förvånande, därför att det är ju en viktig sak. Men den ligger långt fram i tiden och därmed har man ju som människa en tendens till att liksom skjuta på det. För det känns inte så angeläget just nu. Intresset kommer ju att öka och jag tror att när man har några få år kvar till pension, då öppnar man nog alla de här breven som kommer. Men har man 30 år kvar, då blir de liggande. Det är väldigt lätt hänt.
Att den här stora upphandlingen görs nu beror på de skandaler som varit inom premiepensionssystemet tidigare. Många minns nog historien om Allra och även Falcon Funds härvan där över en miljard av spararnas pengar försvann genom förfalskade blanketter.
I dagens Eko kvart i fem. Politiker vill ha bättre kontroll av pensionssystemet.
De här skandalerna ledde till att den dåvarande regeringen och finansmarknadsministern Per Bolund drog igång processen att förändra systemet.
Här behöver vi göra tydliga och kraftiga uppskärpningar så att vi alla som pensionssparare ska kunna känna oss trygga.
Och det här ledde till slut fram till att man beslutade att en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, skulle få i uppdrag att göra upphandlingar och att bara de fonder som lever upp till vissa krav ska få finnas kvar. Och i början av 2024 lät det så här.
Vi städade ut väldigt många bolag och jag tror att gå till ett anbudsförfarande höjer tryggheten ännu mer.
Sa kanslichefen Erik Fransson när upphandlingarna drog igång.
Vi kommer under den här perioden vara världens största fondköpare.
Nu betas då som sagt alla de här olika fondkategorierna av en för en och nästa år så ska alla upphandlingar vara klara. Men vad är det för krav då som ställs på de här fonderna som ska få vara kvar?
Ja, det är ju framförallt inom tre områden. Det är ju kvalitet, det vill säga att man ska ha presterat hygglig avkastning i förhållande till den risk man har tagit. Sen är det att ur hållbarhetsperspektiv, de ska vara hyggligt hållbara, leva upp till vissa kriterier. Och det tredje faktorn som är lite svårtolkad, det är något man kallar för kontrollerbarhet. Och det handlar väl om att fondtorgsnämnden på ett enkelt sätt, liksom på ett transparent sätt, ska kunna kolla att de här fonderna håller sig till de spelregler som gäller.
Och tanken är
att priset förstås, ja. Det är ju en del av kvaliteten såklart.
Och tanken är att det här också ska följas upp då i jämna mellanrum?
Ja, det utgår jag från. Och man kommer ju också kunna ha möjlighet att göra förändringar i systemet. Så är det några fonder som man då tycker inte lever upp till de krav som man ställer så kommer man kunna ta bort dem och ta in nya fonder.
Fondbolagens förening har länge varit kritiska till den här omgörningen och ser flera problem med upphandlingsprocesserna. Fredrik Hård igen.
Ja, men den direkt direkta effekten är ju att antalet fonder på premiepensionssystemet blir färre. Och antalet fondbolag som har möjlighet att erbjuda fonder på fondbörjor kommer sannolikt också att bli färre. Och vi ser att det kan riskera att hämma konkurrensen och mångfalden både bland fonder och fondbolag som då skulle kunna vara till nackdel för de svenska pensionsspararna.
Samtidigt så säger ju fondtorgsnämnden då att det här är ju till för att förbättra, att höja kvaliteten och säkra spararnas framtida pensioner och avkastning och så vidare. Ser du att det finns någon poäng i de argumenten?
Ja, men det får framtiden utvisa. Det är ju först i efterhand så att säga, eller när det har gått ett par år som man faktiskt kan se om de fonder som fondtorgsnämnden har upphandlat, om de håller högre kvalitet och genom det ger spararna en bättre avkastning helt enkelt.
Vad tänker du om det här, Mats?
Jag tycker att det är fullt rimligt att man ställer höga krav på fonder som ska vara med i ett allmänt pensionssystem. Så det är i grunden så tycker jag att det är helt rätt. Sen finns det ju en risk skulle jag säga att man använder vissa kriterier att man får ganska likriktat utbud. Och då kan man ju fråga sig, är det någon mening att ha en massa fonder om de ändå är ganska lika sinsemellan. Och där får vi väl se liksom hur det blir. Det är lite tidigt än att dra några slutsatser kring hur sortimentet som helhet kommer att se ut. Men sen tror jag att en konsekvens blir att några av de bästa fonderna kommer inte att vara med och många av de sämsta fonderna kommer heller inte att vara med. Sen om det är en positiv utveckling eller en negativ. Jag tycker att det viktigaste kanske är att man får bort de här skräpfonderna så att säga. Och det tror jag att man i hög utsträckning kommer att få.
På tal då om Falcon Funds härvan som vi nämnde så är inte alla turer över än trots att det gått mer än 10 år. På måndag kommer hovrättsdomen i ett fall där pensionsspararen Daniel Edenkrona kräver skadestånd. Han är en av alla de som lurades och menar att staten borde ha skyddat spararna bättre. Han förlorade när målet togs upp i tingsrätten men nu är det alltså dags för hovrätten att fatta beslut.
Jag vill att de ändrar hela och inte lägger hela bördan på oss som pensionssparare utan ser helheten i det och orimligheten i den.
Pengarna som bedragarna kom över användes bland annat till lyxklockor och lägenheter i London. Men från statens sida så menar man att han borde ha reagerat på det automatiska brev som skickades hem till honom om bytet.
Han har fått reda på det här fondbytet och han har inte rapporterat det till pensionsmyndigheten.
Sa justitiekanslens byråchef Martin Mörk till reporter Filip Ramqvist. På tal om brev då, som blir liggande Mats. Mm. Vad tänker du kring det här och framförallt vad tänker du, vad blir domen?
Jag tycker det är svårt att säga, men skulle jag gissa så tror jag att pensionsmyndigheten inte fälls utan man kommer att frias, det skulle jag gissa. Sen kan jag tycka att man har släppt in fonder som är uppenbart vara ute efter att bedra folk på pengar. Man borde ha kunnat hindra det här mycket, mycket, mycket tidigare. Och sen kanske man inte har begått något fel eller formellt sett fel, men man har inte tillvaratagit spararnas intresse fullt ut på det sätt som man borde kunna ha gjort inom det regelverk som fanns.
Men tänker du att risken för att något liknande händer är borta nu?
Man ska aldrig säga så, men mycket, mycket, mycket mindre risk skulle jag säga.
Nu har vi ju pratat om frågor som har att göra med premiepensionen. Mm. Men den pension man får ut till slut av består ju av flera olika delar. Premiepensionen som man då alltså kan placera själv i olika fonder om man vill är en ganska liten del av den allmänna pensionen. Den större kallas för inkomstpensionen och den förvaltar staten helt på egen hand åt pensionsspararna, eller hur?
Ja, inkomstpensionen är inte pengar som förvaltas utan det är egentligen bara ett krav som man får på systemet och sen så får de som jobbar och de betalar in avgifterna och de pengarna betalas ut i inkomstpension till de som har inkomstpension för närvarande. Så det är ett fördelningssystem säger man då.
Mm.
Men det är de två stora delarna i det allmänna systemet.
Och vad finns det mer för delar?
Ja, i det allmänna systemet så finns det garantipension och sånt där men om man för individens perspektiv så är ju tjänstepensionen den kanske viktigaste delen idag. Om vi säger att tjänstepensionen utgjorde en ganska liten del när vi hade det gamla pensionssystemet, ATP-systemet, så är det idag en väldigt mycket större del. Den kanske har blivit dubbelt så stor eller 3 gånger så stor. Och det beror ju på att arbetsmarknadens parter har kommit fram till att vårt allmänna pensionssystem ger ganska låga pensioner och då sätter man av mer pengar till den här tjänstepensionen. Så den är ju kopplad till anställningen men jätteviktig för de allra, allra flesta.
Ja, för de allra flesta säger du. Hur många är det som har en arbetsgivare som ger tjänstepension?
Jobbar man på ett ställe som har kollektivavtal och det gör väl gissningsvis närmare 90% tror jag svenskarna. då har man en tjänstepension. Sen kan villkor och avgifter och så variera lite grann beroende på vilket avtalsområde man jobbar inom. Men även de här 10-12% som jobbar på ställen som inte har kollektivavtal, så är många av de företagen har ändå tecknat liknande lösningar direkt hos olika försäkringsbolag. Så att jag skulle säga att det är 5-6% kanske av svenska folk som inte har tjänstepension, men nästan alla har det. Mm. Och är man osäker, då får man gå till sin arbetsgivare och fråga vad som gäller.
Eller kolla på Min pension.
Ja, kolla Min pension. Det är ett bra ställe att gå till generellt. Eller också öppna alla de här breven som det står pension på.
Mm. Så vad gör man i övrigt då för att veta vad man har för pension och framförallt påverka vad man får för pension?
Vill man intressera sig lite för sin pension, och det tycker jag att man ska göra. Man behöver inte ha det här som något stort intresse, men någon gång, tills man är 40 år kanske någon gång, en gång om året eller en gång vartannat år. Att man går in på Min pension, tittar, för där kan man logga in och då ser man alla de delar som man har. Utifrån den information man får där så kan man sen gå vidare och se vad har jag valt. Och har jag inte valt så har mina pengar placerats på något sätt i alla fall, och det kan ju vara bra att veta vad det är. Och också vad som då gäller med olika delar av försäkringsskydd som man också kan välja, som också är väldigt viktigt. Och man kan konstatera att runt 70% av de som har tjänstepension, enkelt uttryckt, har inte gjort något val.
Och vad innebär det?
Ja, det innebär att man har sina pengar förvaltade för det första i en traditionell försäkring. Och för den som är ung så är det bättre att utnyttja möjligheten att ha en fondförsäkring och därmed sätta allt i aktiefonder. Åtminstone tills det är 5 år kvar till pension eller något sånt. Så det är den ena delen, att utnyttja möjligheten att ta mer aktier tycker jag är viktigt. Det kommer att bli någon tusenlapp extra i pension på det sättet. Det andra är vad som händer med pengarna om man dör innan man hinner bli pensionär. Till exempel för alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val. De har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting av dem. Och jag tror att väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det, utan de skulle vilja göra på ett annat sätt, och det tycker jag absolut att man ska kolla.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Finns det några som inte ska ha ett sånt här?
Ja, de som inte har barn eller inte har någon familj, de ska ju välja bort det. Och det vill man ju inte göra det när man är privatanställd. Men i andra avtalsområden, där ingår det liksom per default. Och då måste man ju välja bort det, för annars avstår man ju pension för att få ett skydd som man inte har någon nytta av. Så att just det där efterlevande skyddet och de frågorna, det är kanske väl så viktigt som själva förvaltningen, skulle jag säga.
Mm. Ja, så det är en bra grej att kolla upp. En annan tips för att höja sin framtida pension brukar ju vara att jobba längre.
Ja, det är det ju. Och jag tror att när vi fick det här allmänna pensionssystemet 2000, då gick vi i pension strax över 60 års ålder i praktiken. Nu börjar vi närma oss 64-65 och det kommer att bli mer än så.
Mm. För 2 år sedan beslutade riksdagen att pensionsåldrarna i den allmänna pensionen skulle höjas. Och nu syns effekterna av det här.
Ja, kraftiga effekter till och med.
Säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten. Den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension har höjts till 63. Och åldern för rätt till garantipension, som är ett sorts grundskydd, har höjts från 65 till 66 år.
Ja, men vi ser framförallt 3 effekter. Och det är då att de höjda åldersgränserna gör att fler tar ut sin allmänna pension senare. Vi ser också att den allmänna pensionen ökar eftersom den då tjänas in under ytterligare ett år och pensionskapitalet också fördelas över färre år. Så då blir effekten att pensionen blir högre. Och sen ser vi också att kompensationsgraden, det visar ju hur stor pensionen är jämfört med den inkomst en person hade innan den gick i pension. Och den ökar kraftigt för den allmänna pensionen 2024.
Och vad tänker du kring de här effekterna då?
Ja, det här är ju någonting som är viljan från politiken, tänker jag. Att när vi lever längre så behöver fler också jobba längre. Och nu ser vi också effekter att det också påverkar storleken på pensionen. Och det var väl det som var syftet, tänker jag, med att höja åldrarna. Och de kommer ju att höjas ytterligare igen nästa år.
Ja, för nästa år så höjs alltså åldrarna igen. Gränsen för att ta ut inkomst- och premiepension höjs till 64 och garantipensionen höjs till 67. Och framöver väntas de höjas ytterligare i takt med att vi blir äldre. Jag frågade några framtida pensionärer hur de ser på det här.
Erik heter jag.
Hur gammal är du?
30.
När skulle du vilja gå i pension?
65 hade jag varit nice.
Känns det som att det är en rimlig målsättning i dessa tider?
Absolut inte. Men det känns som det kommer vara 70 eller någonting, skulle jag gissa.
August Lundström heter jag. Jag är 19.
Så du går i skolan fortfarande?
Ja, jag är prekomvux.
När du blickar framåt, och nu är det ganska långt dit, men i en önskevärld, när skulle du vilja gå i pension? Mm.
Alltså, vad är vanligt ens? Är det typ 60-70 eller? 70 skulle vara kul. Alltså, jag tänker på också, jag är 19, så för mig liksom, jag vill ju verkligen jobba liksom.
Jag heter Matilda och jag är 35. Det är klart, det optimala hade väl varit att gå i pension om man är 50, men det kommer ju inte gå ihop sig rent samhällsmässigt. Så att, men jag tycker det kanske känns rimligt i och med att man också lever längre och längre att man kanske går i pension när man är runt 70, någonting sånt kanske.
Men tror du att du kommer känna samma sak när du närmar dig 70, att du vill jobba så länge?
Förhoppningsvis, men det har du nog rätt i. Man kommer säkert vilja gå i pension tidigare.
Tidigare generationen har ju kunnat sluta jobba tidigare. Känner du någon slags avundsjuka mot dem så att säga?
Ja, men absolut. Men så kan man inte heller tänka. Vi har ju kanske andra förutsättningar och bättre på andra vis. Liksom, så att man får väl unna dem det.
Mats, hur länge ska de unga ställa in sig på att de behöver jobba, tror du?
Jag tror att det kommer att bli ganska kraftiga höjningar av verklig pensionsålder. Och jag tror att de här yngsta här, de kanske får räkna med att jobba till 70 eller kanske till och med något år till.
Och vad beror det här på då?
Ja, det beror ju på att vi lever längre, och när vi lever längre så ska pensionen räcka i fler år, och då måste det finansieras på det krävs mer pengar helt enkelt. Annars blir konsekvensen lägre pensioner. Och nu har ju politikerna bestämt det här med riktålder och håller inne då vissa delar av pensionen tills normalt sett 3 år efter riktåldern. Och väldigt många har garantipension som en del av sin pension, så det innebär att man får inte den delen förrän, den står då vid 67 år. Och det kommer ju att tvinga många som har låg pension från början, som kanske också haft låg inkomst i sitt liv då, att försöka fortsätta jobba. Problemet är ju att många av de som har låga löner kanske också de som har jobb som gör att det är svårt att fortsätta jobba länge. Man orkar, kroppen orkar helt enkelt inte, så det där kommer att bli en utmaning för många, det tror jag.
På tal då om olika generationer, Jakob Lundberg är forskare vid Institutet för näringslivsforskning och har tittat på hur fördelningen mellan olika generationer ser ut och vad som hänt sedan man införde ett allmänt pensionssystem på 60-talet, då det så kallade ATP-systemet infördes, där nivån på pensionen beräknades på de år man haft som högst lön.
Och det som hände då var att de första generationerna som ingick i det här systemet, som gick i pension under då 60-70-talet, alltså födda i början av 1900-talet, de blev överkompenserade i det här systemet. De fick betydligt högre pensioner än vad de hade betalat in till. Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd i pensionssystemet som gör då att yngre generationer som är födda från 40-talet och framåt är då förlorare i pensionssystemet för att då bekosta den här överföringen till de som var födda i början av 1900-talet.
Går det att sätta några siffror på det där?
Ja, för de som var födda då runt 1915 så handlar det om en ökad total livsinkomst om ungefär 13%. Så det är ganska mycket då. Och för de som är lite yngre idag så handlar det om en minskad livsinkomst på ungefär 8% som jag har räknat.
Och vad tänker du kring att det ser ut så här?
Jag skulle säga, jag har svårt att försvara den här typen av överföring. För det första så handlar det här handlar ju om ett pensionssystem som är kopplat till lönen. Så att det är ju relativt välavlönade personer som tjänade på det här, och framförallt män som då råkade vara födda under ett visst antal decennier i början av 1900-talet. Så att för mig så framstår det här som en ganska godtycklig överföring.
Det är ju trots allt mycket då som har hänt sen dess. Vad ser du när du tittar på pensionssystemet idag? Är det fortfarande grupper som missgynnas?
Alltså det jag kan se, vi hade ju en stor pensionsreform på 90-talet där man gjorde om pensionssystemet, och pensionssystemet blev mycket bättre skulle jag säga. Och den här reformen har gjort att vi fördelar numera bördan av så att säga, den här första överföringen fördelas jämnt mellan nu levande och framtida generationer, och det är inte heller så att den här bördan ökar med tiden som det är i många andra länder.
ATP-systemet är alltså utbytt nu, och numera baseras pensionen inte bara på de bästa inkomståren utan alla år. Men den här arvsynden som Jakob Lundberg nämnde lever vi alltså fortfarande med. Nuvärdet av den överföring som skett till de äldre generationerna är över 15 000 miljarder kronor, säger han. Ungefär lika mycket som den norska oljefonden, Mats.
Mm, det är mycket pengar. Nej, men jag tänker så här att det där var ju en skuld eller en överföring som skedde i början av 60-talet och kanske 10-15 år framåt. Det är inte mycket att göra åt idag. Och sen när man då räknar upp den här skulden med en viss tänkt avkastning, det är därför man kommer till de här enorma beloppen. Det viktiga tycker jag är att konstatera, precis som Jakob Lundberg gör här, att det nya pensionssystemet, där har man inte de här problemen med överföring mellan olika generationer. Och det tycker jag är jättebra. I alla fall som det är konstruerat idag så är det ingen ytterligare utmaning. Det blir inte värre i alla fall.
Nej. Samtidigt, det görs ju många stora politiska satsningar nu. I veckan fick vi höra att staten ska låna 300 miljarder till försvaret, plus att det ska storsatsas på kärnkraft bland annat. Vad betyder det här för framtida pensionärer och generationer framåt?
Ja, det kommer väl att innebära flera saker skulle jag säga. Men det viktigaste blir väl att utrymmet i statsbudgeten för ytterligare förbättringar av pensionssystem eller andra välfärdssystem kommer ju naturligtvis vara mycket mindre. Mm. Så blir det ju.
Jakob Lundberg är inte särskilt orolig för pensionerna framåt, trots att befolkningen alltså åldras och att färre måste försörja fler.
Nej, jag är inte särskilt orolig. Pensionssystemet som det är utformat är robust och pensionerna har också ökat över tid. Och även i framtiden kommer ju pensionerna att fortsätta öka i takt med att vi blir rikare och att vi har en ekonomisk tillväxt.
Men det här bygger alltså på att fler jobbar längre upp i åldrarna då. Ser du några orosmoln?
Nej, alltså själva systemet är robust, precis som man säger. Så det är inga problem, utan problemet hamnar hos individen. Om det blir dålig utveckling så får vi låga pensioner, men systemet överlever.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra pensionsexpert Mats Wester. Fler avsnitt hittar du i SR Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på pushnotissymbolen så missar du inga nya avsnitt. Hej då!
Du lyssnar till P1 i Sveriges Radio och klockan slår 11.
Och här är Ekot. Hjälpbehoven i det jordbävningsdrabbade Myanmar är enorma, men idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå fram. Enligt de senaste uppgifterna från landets militärregim har över 1600 personer dödats och minst 3400 skadats. Och i Thailand, där ett tiotal personer rapporterats döda, har räddningsarbetet idag fortsatt vid det höghusbygge i Bangkok som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Axel Kronholm, Bangkok.
Frankrikes utrikeshandelsminister säger att USA:s krav på att europeiska företag ska slopa sina riktlinjer om inkludering är oacceptabla, det rapporterar Reuters. Bakgrunden är den amerikanska regeringens brev till europeiska företag där man kräver att de följer Donald Trumps presidentorder som förbjuder riktlinjer om mångfald, rättvisa och inkludering. I alla fall om de vill fortsätta att göra affärer med den amerikanska staten. Det franska utrikeshandelsdepartementet skriver i en kommentar att Frankrike och Europa kommer att försvara sina affärer, sina konsumenter och sina värderingar. Elon Musks AI-bolag köper Musks egna sociala medieplattform X, det här meddelades igår. Och den här affären, det är ett sätt för världens rikaste man att positionera sig i AI-kapplöpningen. Det säger Magnus Märing, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som forskar på AI.
Det ser ut som en ganska smart affär också av Musk. Man får se det här som ett försök att slå sig fram i AI-racet. Det är ju inte så att han har suttit stilla tills nu, utan han har ju tidigare försökt skaffa inflytande över OpenAI.
Bland annat har han försökt köpa OpenAI som står bakom ChatGPT.
Och det verkar han ha misslyckats med, och därför har han byggt upp ett eget bolag inom AI.
Och nu köper alltså det egna AI-bolaget den egna sociala medieplattformen X.
I och med den här affären så konsoliderar han ju sociala mediebolaget och AI-bolaget. Och det blir ett kombinerade bolaget kommer att bli ett starkt bolag inom AI-området. Jag vet inte när vi senast hade en situation att någon med så mycket kommersiellt inflytande och med så stor personlig rikedom också har ett sådant stort inflytande över informationsflöden.
Och enligt Magnus Märing lär nu alla inlägg på X användas för att träna Musks AI-modell.
Man bör ju vara medveten om och man bör vara beredd på att allt som man postar på X också används för att träna AI-modellerna.
Reporter Linda Shenwell. Så Sverige, de skyhöga PFAS-halterna i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge som kommer från Försvarsmaktens brandsläckningsskum kan ge barn sämre immunförsvar. Det visar en ny studie från Lunds universitet där Christel Nielsen är forskningsledare.
I den här studien så såg vi att barn vars mammor hade fått brantaforsvatten i kranen hemma 5 år före förlossningen hade en förhöjd risk att drabbas av öroninfektion upp till 7 års ålder.
Och förutom öroninfektion så drabbades barnen ofta av ögon- och urinvägsinfektion, men där är sambanden inte lika tydliga. Och så vädret imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. Men på Gotland samt i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt byar av regn och snö. Temperatur mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0-5 minus. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
11:05 klockan blivit. Och fram till midnatt nu lyssnar vi till en dokumentär. En av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter heter Lotten Collin. År 2023 gjorde hon ett program om Britta Aronsson som fanns med under hela Lottens barndom som hushållerska i farföräldrarnas hem. Hon kom 1957 och stannade i hela 53 år. Varför blev hon kvar? Vi ska nu återutsända Lotten Collins familjeberättelse Farfars trotjänarinna.
P1 dokumentär.
Jag la grytlappen där för fatet där, va?
Åh, vad gott.
Jag sitter på min vanliga plats längst in i hörnet i burspråket, närmast fönstret.
Det där så du, det där är fläskpannkakor. Jaha. Och det där är vindbärskylt, det ska du väl inte ha.
Nej, det går
jag inte. Frågar ju förut om du vill ha lingonskylt. Nej, helst har du då.
Mitt emot mig sitter min snart 90-årige farfar. Och bredvid honom, kvinnan som lagat pannkakor till mig sedan jag var barn. Som dragit min barnvagn, borstat mina tänder. Men som jag ändå vet så lite om. Vem är hon egentligen? Och varför har hon stannat i 53 år?
Vad tänker ni om framtiden då?
Ja.
Vad säger du? Vad tänker
ni om framtiden?
Det får bli vad det blir för mig. Man har ju inte så mycket framtid när man... Jag är ju gammal också. Jag vet inte om du riktigt vet hur gammal jag är.
Jag tror att du är 78.
Nej, men 77. 70. Ja, ja. Men det är ju ingen ungdom direkt.
Farfars trotjänarinna av Lotten Collin.
Och sen har jag tvättat kristallkronor. Ja. Den här tvättade jag igår.
Fantastiskt.
Igår förmiddag.
Två dagar.
Den är ju finare än denna.
Ja, det är. Inte att den är särskilt fin.
Nej då, det är 1800-talskrona.
Det är 15 år sedan jag började spela in min farfar och hans hushållerska Britta. Inspelningarna blev liggande och både farfar och Britta är idag döda. Men sensommaren 2008 går de runt i den 215 kvadratmeter stora sexrumsvåningen på Stigbergsgatan med fri utsikt över Stockholms inlopp. Här har jag sovit över ända sedan jag var barn, någon gång i veckan, i en utfällbar säng i rummet intill hallen.
Vad vill du ha att dricka, Lotten? Före maten?
Ja, vad ska ni ta?
Ja, jag tar bara lite Campari.
Ja, ja, men det går bra.
Vad vill Sven Peter ha då?
Jag kan ta lite Campari också.
Ja.
Jag kommer ofta lagom till fördrinken klockan 5. Lättsaltade chips, morötter, gurka, selleri, blomkål och dipp.
Då kan du ta in bricka.
Ja, det ska jag göra.
Välkommen, vilken.
Vad har hänt här då?
Nej, det har väl inte hänt någonting egentligen sen du var här. Sven Peter, ena dagen är han ganska pigg och...
Ja, fälla han ner.
Och ena dagen tycker han att han är mer trött. Mm. Men idag har han varit på sällskapet. Du är ju hemifrån varje dag en stund i alla fall.
Farmor Anna-Lisa, Ansa, har dött ett år tidigare av en hjärnblödning här i vardagsrummet. Så nu är det bara farfar och Britta kvar.
Och sen badar han bastu. Och sen ibland går vi ut och äter. I måndags var ju Fabians födelsedag. Så då var vi ute och åt, bara vi tre.
Och de gör ungefär samma saker som de alltid har gjort.
Mm. Och sen i tisdags var det inget. Det var så tråkigt väder på förmiddagen. Jag var höll på i tvättstugan. Det regnade och var bedrövligt.
Farfar åker och badar, pillar med sina frimärken och tillbringar eftermiddagarna på den exklusiva herrklubben Sällskapet vid Kungsträdgården, där kungen är första hedersledamot. Britta städar, tvättar, bakar och lagar mat. Hon är smal, har kort, brunt, ondulerat hår och går ofta i förkläder när jag kommer. Hon är ständigt i rörelse, sitter sällan ner. I serveringsgången ligger hennes arkiv i högar.
Vad är det för tidningar som står där borta?